Hej, Ebba Svanberg här, producent på Införrätta. Det här är ett avsnitt från säsong 1. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podme Premium. Signa upp dig på podme.com. Första 14 dagarna är gratis.
Och vad är planen då att du ska göra med de här verktygen?
Ja, det är ju i stort sett mordvapen.
Malmö latinskola. En vacker stenbyggnad från 1870-talet med gul putsfasad. Inne på en toalett i en korridor på tredje våningen befinner sig Fabian Cederholm. Han är 18 år och elev på skolan.
Då hör jag ljud från toaletten precis intill. Då kommer jag på att det blir den här personen.
Fabian har mörka kläder på sig. Under huvan på hans hoodie sticker en keps fram. En mörk sjal täcker hela hans ansikte, men den är tillräckligt tunn för att han ska kunna se igenom den. Över öronen sitter hörselkåpor, runt midjan en magväska. I den ligger en hammare och en kökskniv. I bältet till magväskan sitter en täljkniv och en yxa.
Då öppnar jag dörren lite mjukt, kikar ut och sen går jag ut och ställer mig framför den här toaletten. Så jag står ju bara där och väntar på att personen ska komma ut. Efter en kort stund så öppnas ju dörren. Då ser ju jag att det är min för detta mattelärare som jag hade i ettan. Och jag minns ju att när jag väl rycker fram med den här täljkniven så känns det ju som att allting blev helt hållet snurrigt. Jag började höra skrik, jag började höra gråt. Och jag minns bara att hon sjönk ner på golvet på något sätt. Och det är då jag tar fram yxan.
Jag var cirka 7 meter bort från där han stod. Han var utanför toaletterna och på golvet ligger en kropp. Fabian står gränsle över kroppen och hugger.
Med yxa, hammare och kniv gick den 18-åriga eleven till attack mot flera personer på Malmö latinskola under måndags eftermiddagen.
Det är 2 kvinnor i 50-årsåldern som har avlidit.
Ja, mina och jag är säker på hela svenska folkets tankar går ju till de här 2 personernas familjer i den här svåra tiden.
Vi har en person som är gripen, misstänkt för mord.
Han förekommer inte som tidigare, ej misstanke eller belastningsregister.
Den 18-åring som gripits misstänkt för skolattacken i Malmö säger till sin advokat Anders Elisson att han erkänner att han dödat kvinnorna.
Malmö latinskola ligger i centrala Malmö. I närheten finns brandstation och polisstation, men även restauranger, kaféer och lekplats. På ena sidan skolan sträcker sig Drottninggatan och Rörsjökanalen. På den andra, Kungsgatan, med sin lummiga allé. Skolan är känd för sin estetiska profil och har över 1000 elever. Och det är alltså här som 18-årige Fabian Cederholm attackerar och dödar 2 lärare vid 5-tiden på eftermiddagen den 21 mars 2022. Bara några 100 meter från skolan ligger Rättscentrum, en enorm byggnad i mestadels rött tegel. I juli, 4 månader efter att attacken äger rum, inleds här huvudförhandlingen i målet.
De mördade kvinnornas anhöriga var inte på plats, men företräddes av målsägande biträden.
Det här är ju ett enormt trauma för dem. Det som jag tror vi hoppas på, men som kan vara svårt, är att få en förklaring. Varför?
Du lyssnar på Inför rätta om lärarmorden på Malmö latinskola. Det här är den första delen av 2.
Parter och ombud kallas till sal 2.
Då ber jag att åklagaren tar och leder huvudförhöret. Varsågod.
Tack. Hej Fabian. Johanna heter jag. Åklagare i målet.
Vi befinner oss inne på rättscentrum i sal 52 där åklagare Johanna Liljeblad inleder förhöret med den tilltalade Fabian Cederholm.
Jag har förstått att du vill att jag ska ställa frågor, men jag tänkte ändå att den första frågan kommer vara ganska öppen. Och sen tar vi det från det. Mm. Låter det som en plan?
Det låter rimligt.
Ja. Och jag har förstått att din uppfattning är att du har börjat planeringen för det här på söndagen.
Ah,
det
men, ja, ja.
Så jag tänkte att vi ska börja där.
Ja, okay.
Och ja, jag vet inte när på söndagen som de här tankarna kom i ditt huvud. Kan du börja där kanske? När?
Okej. Okay. Ja, alltså, allting började med att jag precis kom hem, hade varit ute och övningskört en ganska lång runda. Mm. Med tanke på att jag hade planer på att göra min uppkörning snart så kändes ju det lite bra. Och det var ju skönt att komma ut lite.
Fabian planerar att ta sitt körkort i sommaren. Men under övningskörningen den här söndagen får han veta att det är svårt att få tid för uppkörning under sommaren. Och att det kan komma i vägen för hans planer.
Ja, just när det kom till övningskörning så hade jag en väldigt, väldigt, väldigt stark bild som jag inte riktigt ville. Som jag hade lite svårt att liksom tänka mig att ändra på. Det kom lite plötsligt. Så jag, det bildades väldigt mycket stress i mitt huvud som jag liksom kände att jag hade lite svårt att hantera. Jag var liksom fullt medveten om att min tendens att fixera mig väldigt, väldigt mycket vid resultat. Att det inte var särskilt hälsosamt. Men samtidigt har jag den här bilden att jag vill liksom, jag har den här grejen att jag vill inte liksom ta tag i mina problem och liksom gå in på hur jag mår. Så då får jag ju bilden att, ja, att jag inte kan att jag inte kan leva på det här sättet. Jag kan inte fortsätta på det här sättet. Jag måste göra något så här riktigt. Jag måste göra någonting som på något sätt säkerställer att mitt liv är över på ett eller annat sätt. Och då har jag ju bilden att å ena sidan vill jag, har jag velat ha mitt liv under en lång period. Men samtidigt är jag medveten om att jag är alldeles för rädd för att göra det på egen hand med de tillvägagångssätt som jag har haft i huvudet. Och då får jag ju bilden att jag ska göra någonting som, där jag försätter mig i en situation där det inte finns någon som helst återvändo. Och då får jag ju bilden att jag ska göra någonting på min skola. Min ursprungliga tanke var ju liksom att jag hoppas ju att jag gör någonting som får mig att ångra mitt liv så pass mycket att jag tar mitt liv på plats. Eller att om jag inte vågar ta mitt liv så ska jag lämna över mig själv till polisen och i stort sett aldrig liksom kommunicera med omvärlden igen. Så det var i stort sett där, det var där allting grundades.
I den här övningskörningen då?
Ja, alltså, liksom, när jag förstod liksom min oförmåga att hantera, hantera motgångar eller viljan att bemöta motgångar och ja, i stort sett min oförmåga att bemöta motgångar samtidigt som jag har väldigt, väldigt svårt att behålla lugnet. Mm. När jag väl får mycket negativ energi, blir väldigt ledsen och dåligt så har jag inte ens att jag håller det inom mig. Jag vill inte få ut det och det gör mig väldigt, väldigt desperat.
Fabian berättar att stressen och den negativa energin byggs upp inom honom mot slutet av bilfärden. När de är på väg tillbaka till det radhusområde i Trelleborg där han bor med sin familj. Väl hemma pratar han först lite med sin pappa. Sen går han in på sitt rum.
Sen tror jag inte att jag lämnar det så mycket, det rum, mitt rum så mycket den dagen.
Fabians rum har två fönster bredvid varandra. I det vänstra står en stor modell av en rymdraket. Och utanför skymtar en lekplats, delvis dold av en häck. Vid fönstren står ett stort hörnskrivbord, fullt av teckningar i tusch. Flera av dem föreställer olika slags väsen och monster. I rummet finns också ett mindre skrivbord med en dator och en gamingstol. Vid fotändan av sängen står tre elbasar. Och på väggen ovanför sängen hänger några kepsar. I övrigt är väggarna kala. Fabian berättar i rätten att det är först när han kommer hem som tanken på att han ska göra något på sin skola dyker upp hos honom.
Den här planeringen kommer ju i olika stadier. Och den första planen var ju att jag hämtar ju en hammare och en av köksknivarna. och börjar improvisera någon bild för klädnad för att jag ska kunna maskera mig. Men då är det inte alls på den nivå som jag faktiskt gjorde. Då tar jag typ, jag tror att den här halsduken, jag tror jag tar den och virar den runt den nedre delen, men ändå runt ögonen, för jag har ju bilden att jag inte kommer kunna se igenom den. Och då är det ju, det är det också att den kepsen som jag hade på mig då, då så hade jag faktiskt inte den, då fick jag av någon anledning för mig, så fick jag för mig att jag skulle använda en keps som jag fick av min lilla syster julen 2020. Det är typ en liten kamouflagekeps med en massa låtsaslöv och allt sånt. Då minns jag ju att jag går in på toaletten med alla de här sakerna som jag har stoppat i min ryggsäck och testar klä på mig den. Jag testar lite att ställa mig framför spegeln med allt detta, och samtidigt som jag typ, jag tror det är egentligen att jag, samtidigt som jag greppar den här kökskniven, håller den lite uppe på ett, ja, hur ska man säga, nästan lite på ett hotfullt sätt. Men samtidigt är jag ju lite så här tveksam, för jag är ju medveten om att jag står ju i badrummet. Och det är väldigt lätt för mig att få för mig det här nu. Jag har ju inte en aning om hur jag faktiskt kommer reagera när jag väl är på plats.
Vad var slutmålet då? Vad var syftet? Vad hade du tänkt? Vad skulle hända?
Ja, det var ju att jag skulle gå in och attackera i stort sett första person som jag såg.
Mm. Men vad ville du göra med den här personen som du hade då fått välja ut?
Tanken var ju att jag skulle tillfoga den kroppsliga skador. Och det var ju tankens klart att om de blev dödliga så skulle det verkligen inte finnas någon som helst återvändo. Men samtidigt var jag ju tveksam. Jag hade ju inte en aning om exakt hur detta skulle ske. Men jag hade ju bilden att det skulle räcka för mig med att, även fast jag hade bilden att det skulle vara en dödlig attack, så hade jag ju bilden att det skulle räcka för mig med att jag skadade en person för att jag inte alls, för att det inte skulle finnas någon som helst återvändo. Att det skulle liksom räcka för att jag inte skulle vilja leva längre och verkligen ångra allting.
Okej, och varför tänker du att du ska göra det på skolan?
Det är nog mest för att dels är det ju ett område där som jag har tillgång till. Det är kanske tillräckligt avgränsat för att, jag vet inte, för att jag kanske ska kunna stöta på någon person utan att bli sedd av någon större grupp. Men samtidigt vill jag ju att jag ska vara på en öppen plats som polisen, räddningstjänsten har tillgång till. Så att, ja, så lite, så att det var en ganska öppen yta också, offentlig.
Fabians ursprungliga plan är att han ska utföra sin attack under sista lektionen på tisdagen, beväpnad med en hammare och en kökskniv. Men under söndagskvällen så överger han den planen. Han berättar att han inte vill lämna lektionen och komma tillbaka, att han inte vill riskera att bli igenkänd och att han inte vill välja vem eller vilka som ska bli hans offer.
Så jag kom ju fram till att allt detta måste ske slumpartat. Då går jag även över till den här idén att jag har inte en aning om exakt var i skolan detta kommer att ske. Eller helt undan kring när det kommer att ske heller.
Den här hammaren och kökskniven, vad hittar du?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Är du dem någonstans?
Alltså hammaren hittade jag ju i förrådet. Där ligger det många så här gamla verktyg och allt det. Och den här mindre kökskniven tar jag ju från köket.
Okej. Och vad händer sen då? Du överger den här planen. Vad händer sen?
Ja, det är då som jag, alltså det är framförallt i samband med att jag hittar den här yxan som jag framförallt börjar liksom tänka om kring det här. För jag kommer ju fram till den här bilden att syftet är att jag har inga som helst planer på att dra ut på det hela. Jag vill ju inte ha någon som helst kommunikation med de personerna jag attackerar. Min plan är bara att allting ska gå så snabbt som möjligt. Mest för att återigen, ja, det handlar ju inte alls om att jag vill tortera någon eller något annat. Jag vill bara att, att allt ska vara över. Då tänker jag ju att den här yxan kanske skulle underlätta där rätt mycket jämfört med exempelvis hammaren.
Okej, okay. Och yxan, vad hittar du den då?
Ja, i förrådet också.
Är det samma förråd eller något annat förråd?
Samma förråd.
Samma förråd.
Jag fick ju den 2017 när vi var uppe i Isaberg på skidsemester. Mycket mest för att jag gillade att tälja lite så här tjockare kvistar. Då fick jag den här yxan och så var jag tänkt att jag skulle se om jag kunde gå ut och hitta några pinnar jag kunde tälja på eller något åt det hållet.
Hammaren och kökskniven lägger Fabian i en magväska. I magväskans bälte hänger han yxan och även ett fodral med en täljkniv.
Jag kom ju på att den kan ju dels användas som ett lätt vapen för att kanske chocka eller inkapacitera personen. Men det var inte tänkt som själva mordvapnet. Framförallt var det ju tänkt som ett vapen jag skulle kunna använda för att hugga mig själv i halsen efter allt det här.
Mm. Berätta mer, vad gör du på kvällen? Vad händer?
Det är ju då också som jag börjar lite fila på min förklädnad. Jag testar ju dra den här halsduken någon gång inne på toaletten. Och då märker jag ju att jag ser ju inte så bra i den, men jag ser ju konturer, jag kan se svart eller vitt. Och för mig så handlar ju det lite om att jag vet ju inte hur jag kommer reagera om jag ser en person som är svårt skadad eller något åt det hållet. Och jag har ju bilden att det vill jag helst inte liksom se i detalj. Jag vill inte se i detalj hur skadorna blir eller något åt det hållet. Så därför kommer jag på att jag ska dra den här över huvudet.
Hur gick tankarna mer vad gäller maskering eller liknande?
Jo, det är också då som jag, i det här förrådet så hittar jag även de här hörselkåporna. De har jag ju tidigare använt. Jag fick dem av min pappa någon gång efter att jag började gymnasiet. Och det handlar ju väldigt mycket om att, väldigt mycket när jag skulle skriva prov och när jag ville få lite lugnare stämning runt omkring. Så jag testade ju ta de här hörselkåporna och sätta dem runt mig. Och då märker jag ju att den här masken blandat med de här hörselkåporna och att jag har huvan över huvudet och jag har keps, så märker jag att det blir väldigt, väldigt, det blir väldigt, väldigt kompakt. Väldigt mycket värme som samlas på ett litet ställe runt mitt huvud. Och då märker jag att det får mig att känna mig lite yr. Och då kommer jag ju fram till att det kan ju vara någonting som kanske underlättar om jag nu ska göra något sånt här som jag inte alls vet hur jag rent mentalt kommer reagera på. Och ja, det är ju det att jag vill inte se i detalj vad som händer och jag vill inte heller höra i detalj vad som händer.
Under söndagskvällen spelar Fabian in 3 videor med sin telefon. Totalt är det närmare 30 minuter där han filmar sig själv och pratar ganska osammanhängande om att andelen ensamma unga vita män har ökat, om utanförskap, att det är svårt att hitta en riktning i livet och orientera sig, om toxisk maskulinitet och radikala feminister, om terrorism och olika attacker och de som utfört dem. I den första videon säger han bland annat att inom loppet av några dagar åtminstone kommer minst 2 personer vara döda, förhoppningsvis fler.
Alltså, syftet är ju att jag försöker ju, det är ju lite att jag försöker berätta lite om vad jag är för något, varför jag inte förtjänar att leva, varför jag inte vill leva och varför såna som jag inte hör hem, varför såna som jag inte hör hemma i samhället.
Men är det någon form av manifest? Är det saker som du står för? Mm. Är det någon slags motiv till det du gör?
Så provocerande som jag uttrycker mig under de här filmerna så är det absolut ingenting som, så är det absolut inget som jag står för. Alltså, jag har ju den här bilden att hur jag formulerar mig, hur det framgår hos andra, det spelar liksom ingen som helst roll. Syftet är ju att jag ska spela in de här och kanske lägga upp någonting där jag kan få så många som möjligt att hata mig. För att jag vill inte känna någon som helst positiv energi. Och
att vad hade du tänkt att lägga upp dem då i så fall?
Jag tror inte jag han bestämmer mig så mycket för det. Kanske, men någonstans där typ min familj eller närstående kunde se den mest. För att jag vill ju bara liksom på något sätt signalera om att jag vill inte bli älskad. Ingen får älska mig eller känna något för mig efter det som nu kommer hända. Något åt det hållet. Och då finns det ju någon del av mig som försöker tvinga mig själv att säga, uttrycka mig på ett lite så här provocerande sätt. För jag vill få folk att hata mig.
Mm. Berätta mer. Vad händer på kvällen sen då?
Alltså det är ju då också som jag börjar grotta ner mig i en massa väldigt stötande material på internet. Jag läser ju om jag kollar ju upp massa bilder på massmördare, fruktansvärda attacker. Det är ju
Fabian berättar att han stannar uppe sent för att trötta ut sig själv. Och förutom att grotta ner sig i stötande material på internet, som han uttrycker det, så spenderar han en stor del av tiden med att gå fram och tillbaka i sitt rum. Han säger att han vill försätta sig själv i ett förvirrat tillstånd och inte tillåta sig själv att känna någon form av positiv energi.
Men innan du går och lägger dig då, hur ser planen ut då? Vad har du bestämt dig då?
Ja, det är ju i stort sett samma som den slutgiltiga, att jag ska maskera mig, både ansiktet, jag ska täppa för min hörsel, jag ska ha sammanlagt 4 verktyg med mig till skolan, det vill säga den här yxan, täljkniven, men även den här hammaren och kökskniven som jag då har i magväskan. Och jag minns att jag lägger ju ner allting i min ryggsäck och allting får ju, där i stort sett allting konstigt nog får plats.
Mm. Du lägger ner de här verktygen i ryggsäcken, vad är det för ryggsäck som du lägger ner dem i?
Ja, det är ju en Puma ryggsäck och det är ju min skolryggsäck.
Det är mitt skol.
Ja, sen tvingas jag ju ta ut vissa saker, typ alla skolböckerna och allt liknande.
Okej, okay. Och vad är planen då att du ska göra med de här verktygen?
Ja, det är ju i stort sett mordvapen.
Mm. Finns det någon plan vilket eller vilka verktyg du ska använda när du lägger dig?
Det huvudsakliga verktyget är ju yxan. För återigen, alltså innan var det ju en hammare, men tanken var ju att med yxan skulle det ju kanske gå lite enklare och lite snabbare.
Okej, okay. Så det var yxan som var det huvudsakliga verktyget som du hade tänkt använda?
Ja, för det var ju... För det skulle gå att använda kanske på ett liknande sätt som en hammare, bara det att det skulle göra större skada och kanske göra slut på allting snabbare.
Okej. Okay.
Det blir måndag morgon, den 21 mars 2022. I radhuset i Trelleborg vaknar den 18-årige Fabian Cederholm med en fruktansvärd huvudvärk. Och han inser att han har försovit sig.
Jag tror inte jag... Nej, jag äter ingen frukost... Typ säger jag kanske hej då till familjen eller något sånt. Och då tror jag ju att dels är det ju bara bokstavligt. Men sen är det ju också att jag tänker att det nästan är lite symboliskt också. För jag har ju bilden att jag kanske aldrig ser min familj igen. Jag har ju bilden att de kommer säkert inte vilja veta av mig efter allt detta.
Efter att ha sagt hej då till sin familj åker Fabian från Trelleborg in till Malmö latinskola för dagens första lektion. Han har fortfarande inte bestämt sig för när eller var i skolan hans attack ska ske.
Jag kommer i stort sett dit som vanligt, går in till skolan, går upp till min lektion, ber om ursäkt för att jag är sen, sätter mig med, minns inte om jag gjorde så mycket, för det var ju en konstant, för det var väldigt mycket som snurrade i huvudet. Det är ju det att jag har ju just en sida av mig som konstant fråga mig själv, vad är det jag håller på med? Att liksom, förstår jag verkligen vad det är jag sätter mig in i? Och förstår jag verkligen allvaret av situationen jag sätter mig in i? Vilka konsekvenser det kommer att få och med mera. Men det är ju just det också att varje gång som jag försöker tänka lite mer rationellt så använder jag ju bara det för att hetsa upp mig. Att jag har den här bilden att jag kan inte hålla mig samman. Det är ju just det som jag är lite medveten om också, att jag vill ju inte se vad den här sidan av mig kommer göra härnäst om jag inte gör något nu för att få slut på mig själv.
Men varför hade det varit dåligt då? Om du säger till dig själv här under dagen när du är i skolan, men varför ska jag göra det här? och kommer på att ja, men det kanske känns bättre imorgon eller dagen efter det? Eller, varför hade det varit dåligt då?
Alltså jag hade ju bilden om att jag vågade ju inte lita på mig själv. För jag hade ju bilden att om jag gick in i en positiv period igen utan att jag vill tänka på det, så skulle ju detta bara leda till att de här svängningarna i humöret fortsatt, och då kanske jag skulle gå in i en sån här period och göra någonting framöver. Så jag var ju väldigt, väldigt rädd för mig själv. Och varje gång jag försökte säga åt mig själv att jag ska strunta i allt detta, så ser jag det ju bara som ett sätt att hetsa upp mig själv, att jag kan inte hålla mig samman och därför finns det inga skäl till att jag ska fortsätta leva i det här samhället.
Okay.
Samhället måste kunna bli av med mig.
Vid upprepade tillfällen under dagen går Fabian in på olika toaletter runt om i skolan. Där prövar han sin maskering med sjalen framför ansiktet. Han sätter på hörselkåporna och magväskan och fäster yxan i dess bälte. Han tar även bilder av sig själv i spegeln.
Jag minns framförallt en gång under, jag tror det kan vara antingen precis innan eller precis efter lunchtid, så går jag in på, det finns ett mindre rum i nära matsalen som har flera toaletter. Mm. Där går jag in på en av dem och byter om och allt. Och då minns jag att då vid ett tillfälle så tappar jag och så glider den här yxan ur det här magväskebandet och slår i marken, och det blir en ganska kraftig smäll. Vid det tillfället så finns det ju en del av mig som undrar varför jag inte gör det här nu, med tanke på att de kanske redan har hört, de kommer ju säkert ifrågasätta mig när jag kommer ut. Speciellt med tanke på att det här rummet är ganska avskilt och det kanske inte blir så många som ser mig eller känner igen mig. Men
hade du satt på dig hela utstyrseln då?
Allting.
Allting? Mm.
Så ja.
Okej. Okay. Och bara så att jag fattar, varför gjorde du det? Varför satte du på dig alla?
Så det är ju lite att jag försöker komma in i lite, som du sa, anledning, lite här rätt sinnesstämning.
Okej.
Med mera.
Och bara så att jag hänger med, vad är det du har satt på dig då?
Ja, det är ju i stort sett allting som finns på de här fotorna som jag tog inne på toaletten. Det vill säga den här halsduken, jag har den här kepsen, huvan, hörselkåporna och den här magväskan med alla verktygen på. Så det är i stort sett allting som, även när jag såg de fotorna som finns som jag tog inne på toaletten, de i stort sett så ser jag ut alla gångerna som jag går in på toaletten.
Okej.
Timmarna och lektionerna.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är just det också att jag skjuter upp allting under dagen. Det är då också som någon del av mig undrar varför. Varför lägger jag bara inte ihop allting och åker hem?
Men Fabian lägger inte ihop allting och åker hem. Han stannar kvar i skolan. Han fortsätter att gå på lektionerna och att då och då gå in på toaletten för att byta om. Åklagare Johanna Liljeblad frågar om Fabian förbereder sig på något mer sätt under dagen.
På en av lektionerna så frågar jag ju min lärare lite om hur det ser ut på skolan här med övervakningskamerorna och där. Och då är ju det lite i syfte att jag har ju bilden att jag vill ju komma med på bild. Var det än jag kommer göra det, så hoppas jag att det är på ett ställe där det finns övervakningskameror. Och det handlar ju det lite om att när jag väl är på bild så finns det garanterat ingen återvändo.
Vad är det för lärare du pratar med om övervakning?
Det är ju hon, ett av vittnena. Hon som undervisar mig i formgivning.
Och det är åklagaren som inleder förhöret. Varsågod.
Tack.
Vi har valt att kalla Fabians lärare Eva.
Jag tänkte innan vi kommer in på den här händelsen så kan väl du bara lite kort berätta vad du jobbar med och vad du har för relation till Fabian.
Jag är bildlärare på Malmö Latinskola och jag har haft Fabian som elev under 2 års tid, i årskurs 2 och årskurs 3. Jag undervisade honom i olika bildkurser och i årskurs 3 undervisade honom i formkurs som handlar om skulptur.
Okay. Jag tänker om vi kommer in på den här dagen, om du kan berätta från där du känner att den här historien börjar och fortsätta därifrån och så kommer jag ställa frågor till dig efteråt.
Det var en vanlig måndag den 21 mars i år och jag la inte märke till någon speciellt. Och på eftermiddagen klockan 13.40 så skulle jag ha Fabians klass. Lektionen var som vanligt och Fabian var först, han var färdig med ett väldigt långt skulpturprojekt och han skulle sitta och skriva in i vårt digitala system, Classroom, så skulle han göra en slutreflektion på ett väldigt långt arbete. Och jag märkte att Fabian var väldigt stressad och ofokuserad.
Eva berättar att det var vanligt att Fabian kallade på henne under lektionerna. Att han ofta ville ha hjälp eller bara prata. Men att det denna måndag är ännu oftare än vanligt.
Han hade tankarna på annat håll. Även om han försökte jobba med det han skulle. Och när han hade pratat med mig några omgångar så började han prata om kamera, alltså kameraövervakning på skolan. Och det tyckte jag var en väldigt konstig fråga och undrade liksom, varför pratar man om det? Det är ju inte det man brukar snacka om. Och han ville veta var kamerorna satt. Och jag fick den uppfattningen att han trodde att det satt personer live och tittade i de här kamerorna. Han ville liksom veta. Och vi hade ju... Jag pratade mycket med Fabian så att jag svarade alltid ärligt och han visste det. Att jag skulle svara på hans frågor ärligt så att säga. Så att jag sa att kameror fanns bara i korridorerna och det var inte folk som satt och tittade på dem i nutid utan de användes om det hade hänt någonting på skolan. Då började han också prata om att man kunde bli filmad av de här kamerorna. Och sen kom han så småningom in på att man kunde liksom... Då kunde ju folk se vem man var. Och att man, sen började han prata om att man kunde maskera sig. Och då tänkte jag, vad är detta? Liksom? Att prata om kameror, maskering. Så då tänkte jag, det här är inte... Ja, det här måste jag meddela till någon. Så lektionen fortgick. Och många i klassen skulle gå på en extrainsatt föreläsning. Lektionen skulle sluta 3:50. Och vid 3-tiden släppte jag klassen för att de skulle hinna gå på den här extra insatta föreläsningen. Och innan lektionen avslutades så frågade Fabian mig många gånger om han tyckte att jag tyckte att han skulle gå på den extra insatta föreläsningen eller om han skulle gå på sin lektion i kriminologi som han skulle ha efteråt. Och jag sa till honom att det kunde inte jag bestämma vilket som var bäst för honom utan det fick han bestämma själv. Och Han frågade mig det upprepade gånger. Och väldigt nervös liksom, att jag skulle fatta beslut åt honom. Men det sa jag att det kunde ju inte jag göra. Och så slutade lektionen. Och jag fick ut eleverna ganska snabbt. Därför att 3:50 samtidigt som lektionen egentligen skulle sluta så börjar något som kallas för studietiden. Och då kommer elever från alla möjliga klasser som har bildkurser till den stora bildsalen för att göra restuppgifter. Och då visste jag att det skulle välla in ungdomar. Och då ville jag ha en liten paus däremellan för att jag ville gå ner till kuratorn och prata med kuratorn och berätta vad Fabian hade sagt till mig. Därför att de flesta av de lärare som undervisade dig, Fabian, de meddelade ju kuratorn när det var något särskilt för du gick ganska ofta till kuratorn som kände dig väl.
Men ingen av skolans 2 kuratorer är på plats. Eva informerar då istället de 2 skolsköterskorna om vad Fabian har pratat om under lektionen.
så berättade jag då vad jag hade hört, vad du Fabian hade berättat för mig. Och då så sa de att de skulle genast ta upp det här på ett möte nästa morgon 8. Det var ju måndag och på tisdag skulle de ha ett möte med elevhälsan.
Men det ska visa sig vara för sent. Eva går upp till bildsalen på 3:e våningen igen. Där är det fullt av elever som ska ha studietid. Efter det ska Eva ha konferens med sina 3 bildlärarkollegor.
Och när studietiden var över och jag skulle gå på konferens brukar jag dröja mig kvar lite längre än de andra bildarna och checka då alla elever som är kvar att de vet vad de ska göra och har koll på läget. Och så gick jag bort i korridoren till en angränsande sal som är vår lilla bildsal. Jag har 2 bildsalar, den stora som jag hade studietiden i och en liten som är angränsad lite längre ner i korridoren. Och där satt jag sen och hade konferens med mina 3 kollegor, bildkollegor.
Liksom, hur gick tankarna under den här dagen? När skulle du göra det?
Det hade jag liksom inte någon som helst aning om. Men jag kommer ju fram till att under kriminologilektionen att det är ju antagligen efter den här som jag kommer göra den. För jag har ju inga andra lektioner. Samt att jag utgår ifrån att det är ändå ganska sent. Så det är antagligen, jag kommer ju på under kriminologilektionen så kommer jag ju på att det här gör jag. Jag gör det efter den här lektionen. Men tidigare så hade jag inte några som helst någon som helst planering för exakt när allt detta skulle äga rum. När eller var det skulle äga rum.
Okej. Så det är först på kriminologilektionen som du bestämmer dig för när det ska ske, så att säga?
I stort sett, ja.
Jag tänker att det kanske passar bra att ta en paus här.
Ja, jag tänker också det.
Då har vi kommit fram till den här kriminologiföreläsningen och kanske i slutet av den. Jag tänker att du tar vid där och berättar vad det är som händer sen.
Jo, det som händer i slutet då är ju att jag och min kompis som sitter där, vi brukar ju vanligtvis ha sällskap ute i busshållplatsen och då brukar vi ju ta raka trappan ner. Men den här gången så säger jag inte ens hej då, utan jag går ju bara ganska högt tempo rakt ut i korridoren. Då går jag ju först till andra våningen.
Den här kriminologilektionen, var är det där någonstans?
Det är i gamla aulan. Den stora runda delen av A-huset. Och då minns jag att som sagt, jag går ut i ganska högt tempo. Då går jag ju först ut i trapphuset, eller genom trapphuset. Och då kommer jag först till toaletterna på andra våningen. Och då känner jag ju efter, men de är ju alla låsta. Så då går jag runt om till trapphuset upp till 3:e våningen istället. Och där känner jag ju efter på den toaletten som är i mitten. Jag vet att jag brukar ofta känna på den först. Och då märker jag att den är ju olåst. Så jag går in där och tar på mig allting som tidigare.
Klockan är 5:03 när Fabian går in på en av de toaletter som ligger i mitten av korridoren på 3:e våningen. Mittemot ligger den stora bildsalen. Där sitter en ensam elev kvar. Vi kan kalla henne Vilma. Samtidigt avslutar Eva och hennes kollegor konferensen i den lilla bildsalen. Eva och en av kollegorna sitter kvar och pratar en stund.
Så vi satt nog där till någon minut över 5. Och efter det så lämnade jag den lilla bildsalen, gick i korridoren och då la jag inte märke till någon i korridoren. Jag såg ingen person, men jag gick på andra sidan väldigt fort. Jag tittade inte efter någon. Gick fort från den här...
Vilken korridor är det?
Ja, alltså, vad sa du?
Vilken korridor är det?
Det är alltså korridoren på 3:e våningen i A-huset. Där ligger bildsalarna.
Okej. Okay.
Så att jag, korridoren är väldigt lång så här och jag satt i en sal här och så passerade jag precis vid toaletterna som är här och så gick jag in i stora bildsalen igen. För jag visste att en av mina elever satt kvar där inne. För det gjorde hon alltid. För hon var där varenda studietid och satt alltid kvar och väntade på mig. Att jag skulle komma in och liksom ge henne lite feedback innan hon skulle gå hem då. Så gick jag in till henne och mycket riktigt hon var den enda som var kvar i salen. Och dörren var stängd och den stängde jag igen.
Det är ju det också att mycket av den här stressen, eftersom att jag rent mentalt inte riktigt har en aning om hur detta faktiskt kommer ske och hur det, liksom, hur det faktiskt kommer vara. Om jag sätter mig i en sån här situation och vad det får för konsekvenser, det är just det som gör att det är därin som tankekonflikten är som störst. Det finns någon del av mig som säger att jag ska lägga ifrån mig allting och åka hem. Men då har jag ju samtidigt den här bilden att jag tar allt det som jag försöker säga till mig själv om att jag ska lägga av med allt detta. Jag tar ju bara det som ord. Återigen bara något att hetsa upp mig kring. Så jag minns ju att jag stannar ju där när jag rör mig fram och tillbaka så gott det går på den begränsade ytan. Sen är det ju just det att min ursprungliga tanke var ju att jag skulle gå ut i korridoren och då hade jag inte en aning om hur det skulle se ut. Skulle jag komma ut och stöta på någon direkt eller skulle jag gå ut och behöva leta omkring?
En annan elev som vi kan kalla Felicia befinner sig samtidigt inne på en handikapptoalett i ena änden av korridoren tillsammans med en kompis.
Jag visste inte vem Fabian var.
Vi har bytt ut Felicias röst.
Det enda jag vet är att jag har gått förbi honom i korridorerna. Jag visste inte vilken klass han gick i eller något. Nej. Vi har aldrig pratat innan.
Nej, okej. Och du pratar om klass. Vilken skola pratar vi om?
Malmö Latin.
Okej, och gick du där?
Ja.
Ja, men då så. Då tänker jag att du ska få berätta helt med egna ord och om den här händelsen. Och du började, du känner att berättelsen börjar.
Mm.
Och så slutar du, du känner att du har pratat färdigt. Och sen kommer jag förmodligen ställa frågor till dig.
Absolut.
När du är redo så är det bara att sätta igång.
Ja, det börjar med att jag är på toan på tredje våningen. Och jag är där inne och så rycker det i dörren. Men jag öppnar inte för jag är på toan.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What did it say?
Klockan är 5:09 när en lärare på skolan, en kvinna i 50-årsåldern som vi kallar Beatrice, går in på en av toaletterna som ligger i mitten av korridoren på tredje våningen.
Då hör jag ljud från toaletten precis intill. Jag kommer inte ihåg om det var ljudet av någon som går in på toaletten, om det är någon som spolar. Och då kommer jag ju på att Det blir den här personen. Och har, speciellt då som med tanke på att då har jag ju ingen som helst förvarning om vem detta kommer att bli. Det kommer ju verkligen bli helt slumpartat. Så jag minns ju att då öppnar jag ju dörren lite mjukt, kikar ut och sen går jag ut och ställer mig framför den här toaletten. Och då är det ju det att när jag står där ute så har jag ju bilden att ingen skada är ju skeden. Så om jag vill kan jag ju bara springa in på toaletten. Alltså, tillbaka in på toaletten. Men jag har ju den här bilden att syftet här med övervakningskameran var ju att när jag väl kom med på bild så finns där som sagt ingen återvändo. Så det är också väldigt mycket konflikt i huvudet just då. Alltså, ska jag göra det eller ska jag inte göra det? Sen var ju tanken också att jag ville ju att allting skulle gå ganska snabbt. Och det var ju det här. Så hade jag bilden att här kunde jag ju ha lite av ett överraskningsmoment. Där allting kunde gå ganska snabbt. Jag skulle inte behöva springa efter någon eller något åt det hållet. Så jag står ju bara där och väntar på att personen ska komma ut. Så ja.
Mm. Fortsätt berätta.
Okej. Och då är det ju det att efter, jag har inte helt hunnit, men efter en kort stund så öppnas ju dörren. Då ser ju jag att det är en min för detta mattelärare som jag hade i ettan. Och det som gör att jag stannar till lite i huvudet, det känns lite som att det blir kortslutning, är ju att jag trodde att hon skulle skrika till. Men hennes första reaktion var ju att hon hoppade till och sa, oj vad du skrämde mig.
Beatrice tar ett steg ut i korridoren och toalettdörren går igen.
Men hon säger, oj vad du skrämde mig.
Ja, och när jag tog fram den här kniven så säger hon någonting i stil med typ sluta nu eller något åt det hållet. Men alltså, vad jag minns så hörde jag de orden mest som buller. För genom de här hörselkåporna, det gick ju inte som jag planerade att det skulle täppa bort allt ljud. Men det gjorde att alla ljud jag hörde blev väldigt så här suddiga, lite så här röriga. Mm. Och konstant ring i öronen också. Och de här dynorna som jag hade, lite så här, gjorde det lite svårt att snappa upp ljud i minsta detalj. Men jag tror nog knappt jag lade märke. Just där och då så tror jag knappt jag lade märke till vad hon sa. Utan jag var ju ganska snabb med att jag drog upp kniven, sa absolut ingenting. Och gick det rakt fram. När jag då högg henne.
Vad hände med henne när du hade huggit henne med kniven?
Jag tror att hon tryckte sig upp mot väggen och kanske föll ner på baken eller något. Jag minns bara att hon hamnade på golvet.
Okej.
Okay. Exakt hur det, hur exakt detaljer ur det förloppet minns jag inte. Jag minns bara att hon sjönk ner på golvet på något sätt. Och det är då jag tar fram yxan.
Så hör jag skrik ute i korridoren.
Eleven Felicia, som befinner sig på en handikapptoalett i ena änden av korridoren.
Och Malmö Latin är ju då en estetskola, så jag tänker att de kanske spelar in en film. För det är väldigt vanligt att elever som går just filmlinjen spelar in filmer efter skolan. Så jag öppnar dörren och går ut och kollar. Och jag tänker att om de spelar in en film så vill de inte ha mig i bakgrunden. För det förstör ju filmen. Så jag går och ställer mig så här i en sån här ingång till ett klassrum. Vi har ju såna här ingångar till klassrummen som dörren börjar inte direkt där väggen i korridoren är, utan det är en liten ingång. Och sen kommer dörren. Så jag gick och ställde mig en sån där.
Samtidigt befinner sig bildläraren Eva och eleven Vilma i stora bildsalen. Precis utanför dörren har Fabian inlett sin attack.
Och då hör vi ett fruktansvärt skrik. Vi tittar på varandra så här, jag och eleven. För att det är ett brål rakt ut. Och så är det så att på vår skola så, gärna sent på eftermiddagen, vi har ju filminspelningar och det är många kreativa kurser. Och det kan vara så att det är någon som spelar in en skräckfilm. Eller det är sånt som är, det är inte konstigt att det kan vara så. Så det behöver inte vara något allvarligt när någon skriker. Utan det kan vara någonting som de passar på liksom när de flesta har gått hem. Och det är ju väldigt vackra. Det är vacker korridor med valv och fina färger. Det är liksom lite suggestivt ljus. Och där. Så det är ett bra ställe att spela in på. Så att vi tittar på varandra, jag och min elev i salen. Och så där. Men sen kommer ett skrik till. Och det känns inte bra. Och då tar det bara någon sekund så klickar det i mitt huvud. Det som Fabian har pratat om tidigare och den kännedom jag har om honom. Och då ser jag för min inre syn att nu händer det någonting som är mycket allvarligt. Och det har med dig, Fabian, att göra. Och jag tror att de flesta hade då öppnat dörren. För det var precis utanför. Men det gjorde inte jag där. För jag har ju tränat lite på skoldåd och liknande. Och jag är en ganska lugn och sansad person. Och jag tänkte till lite extra. Så jag kallade tyst på eleven och så pekade jag att vi skulle gå bort längst bort i salen mot ungsrummet som är en väldigt, väldigt stor sal. Bildsalen är mycket stor. Och i bortre änden vid vaskan och så finns det ett litet inre rum som heter ungsrummet. Och där har vi brännugn och sånt. Så vi gick bort och ställde oss i hörnet där, för då var vi så långt bort från dörren, alltså salsdörren som möjligt, där vi hade hört skriket utanför, eller skriken. Och vi stod i en liten nisch så vi syntes inte ifall någon skulle öppna dörren. För jag visste att du, Fabian, hade access till salen, för du hade ett tag och kunde gå in när du ville.
Alltså, det är ju det att genom masken så ser jag ju inte så mycket detaljer. Alltså, det är ju, och jag minns ju att när jag väl rycker fram med den här täljkniven så känns det ju som, känns som att allting blev helt hållet snurrigt. Jag börjar höra skrik, jag börjar höra gråt. Och genom masken kan jag bara se en massa... Alltså, jag kan se typ en mänsklig siluett som rör sig, men det är mest en kraftig skiftning av svart eller vitt. Och då tar jag ju fram yxan och börjar... Ja, börja liksom slå
Felicia.
Och då ser jag en helt svartklädd person stå lutad över någon. Och jag vet inte om jag kommer exakt ihåg om jag såg den här människan falla mot marken.
Det är lugnt, ta den tid du behöver.
Felicia har svårt att få fram orden. Rösten brister. Efter en kort paus så fortsätter hon berätta.
Så ser jag den här människan ligga på marken borta vid tårna. Och det var ungefär 15 meter från där jag stod. Och jag ser den här svartklädda personen som jag med jag kunde se på kroppsbyggnaden, så antog jag att det var en man. Jag hade ingen aning om vem det var. Och jag bara ser den här personen slå mot personen som låg ner. Och jag kunde inte tyda om det var en yxa eller hammare, men det såg ut som något av det. Och liksom håller ner människan.
Jag minns att det känns ju som att all min vision, den går ju från att vara ganska bred, alltså, som vanligt, till att bli lite mer av ett tunnelseende. Jag lägger knappt märke till något annat i omgivningen. Det känns lite också som att jag, det känns nästan som att jag lite tappar känseln i armar. I liksom armar och ben. Jag har lite svårt att förstå vad tusan är som faktiskt händer.
Sen när jag lämnat eleven där.
Eva.
I hörnet så öppnade jag dörren till ungdomsrummet. Och gick in i ungdomsrummet. Och där finns en dörr ut i korridoren. Som är då lite längre bort från de här toaletterna. För jag var ju inte helt säker på vad som hände där utanför. Jag kände att jag var tvungen att se om det var det jag trodde. Och eleven var kvar inne i salen bakom då en extra dörr. Och jag går in i ungdomsrummet och så öppnar jag den dörren ut i korridoren. Och jag gläntar på den lite grann. Och där är en niff då, så att man är lite dold. Jag böjer mig ut och tittar väldigt kort. Och då ser jag vad du gör, Fabian. Jag ser direkt att det är Fabian, för jag har väldigt god observationsförmåga och kände dig väl. Och... Du är mycket stilig, lång.
Vad är det som gör att du tänker att det är Fabian?
Jag kände igen honom direkt på kroppen. Du är väldigt lång och stilig, väldigt bredaxlad, väldigt välbyggd. Och jag tittar alltid på detaljer, mycket detaljseende. I mitt yrke så är man det. Och jag ser direkt på kroppen att det är Fabian. Jag ser att du har en svart hoodie på dig som täcker ansiktet. Jag kan inte se ansiktet. Jag ser dig snett. Jag står där borta ungefär. Och du står bränsle.
Jag vill inte avbryta, men du får gärna tala om Fabian i tredje person. Det blir som om du talar till honom.
Ja, och
det
är okay, inte meningen att
du ska tala till rätten.
Förlåt. Jag såg direkt på axlarna att det var han. Han var mycket välbyggd och fin figur och vältränad. För övrigt var han mörkklädd och hade inte samma kläder på sig som han hade haft på lektionen. Då hade han haft en ljuströja. Ska jag berätta vad han höll på med då?
Mm.
Jag var cirka 7 meter bort från där han stod. Han var utanför toaletterna och på golvet ligger en kropp. Och huvudet ligger i riktning mot, snett i riktning mot toalettdörrarna. Fabian står gränsle över kroppen och hugger. Han har ett träskaft, ett långt träskaft som han håller i handen. Det ser jag tydligt. Det är ungefär så här långt. Och jag kan inte se att det är en yxa, men den är så pass stort så att jag tänker mig att det är en yxa. Jag kan inte se det, jag ser att det är ett träskaft. Och jag ser när jag öppnar och tittar ut, den här människan som ligger där kommer aldrig mer leva. Det förstår jag ju.
I nästa avsnitt.
Och så går ledningscentralen ut med ett ärende. Kvinna skriker på hjälp på latinskolan.
Det enda som styr mig under den här synden är att jag attackerar allt som rör på sig tills det slutar röra på sig.
Den här kvinnan som var där börjar springa mot ett klassrum och börjar så här försöka få upp dörren.
Vi har alla vårt tjänstevapen uppe, redo.
Det här huggandet och allt det där, det tystnar ju ganska fort.
Precis innanför den här dörren så ligger en kvinna i väldigt mycket blod.
Då var det ett namn som fick det att hugga till i magen på mig.
Du har hört Inför rätta om lärarmorden på Malmö latinskola. Det här var den första delen av två. Producent och reporter var jag, Jonas Thornberg. Redaktör var Timmy Strandberg som även stod för ljudprofil och slutmix. Exekutiv producent var Joni Söderström Winter. Bistod gjorde även Moa Soltanian Magnusson. Flera namn har ändrats av hänsyn till offrens, de anhörigas och övriga inblandades anonymitet. Eleven Felicias röst är utbytt och lästes in av Melody Lovelin. Ljudklipp kommer från Aftonbladet, Expressen, SVT och Sveriges Radio.
Tyckte du om detta? På Podme kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam. Signa upp dig på podme.com. Första 14 dagarna är gratis.